الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في fortsätter att läsa från boken Bulugh al-Maram, Kitab al-Jami'. Och vi stannade förra kapitlet i kapitlet om ad-du'a, kapitlet om åkallan. Och som Sheikh bin Baz rahimahullah nämner i förklaringen på dessa hadither, så säger han att det är väldigt viktigt att muslimen ständigt sysselsätter sin tunga med att göra dhikr av Allah, göra du'a, läsa Koranen. Det här är det bästa man kan vara upptagen med. Att hela tiden vara upptagen med att minnas Allah och göra dua till Allah Azza wa Jal och läsa Koranen. Och han nämner att då kommer Allah Azza wa Jal att underlätta din vardag för dig. Han kommer att underlätta för dig. Han kommer att ge dig baraka. Han kommer att skydda dig. Han kommer besvara din dua. Och han kommer att avlägsna bekymmer och problem från dig. Allah kommer att underlätta så mycket om du är den som ständigt minns Allah Azza wa Jal. Och det här kanske ni kommer ihåg att vi talade om. Då vi sa att Allah subhanahu wa ta'ala säger: jag är med min tjänare så länge han är upptagen med att minnas mig. Och att Allah är med en människa betyder att Allah underlättar och hjälper för en människa. Och vi nämnde också att dhikr och dua är bland det enklaste man kan göra. Och vi nämnde också i förra lektionen att dua är den mest älskade dyrkan till Allah. Var det inte så? Akramu al-ibada, yani laysa shay'un akramu ala Allah min ad-du'a. Ingenting är mer nobelt hos Allah än ad-du'a. Subhanallah. Och bäst av allt, Allah har lovat att besvara våran dua. Eller? Folk, vi kan fråga dem. Kanske ger, kanske inte ger. Man kanske ger mindre. Och så vidare. Men hos Allah så sa vi att du får alltid någonting. Är det inte så? Du lyfter dina händer och tar inte ner dina händer tomhänt. Subhanallah. Du får det du ber om. Eller du får någonting bättre. Eller Allah sparar någonting för dig i nästa liv. Eller Allah avvärjar någonting negativt från dig. Så det finns ingen förlust i att göra dua. Du får alltid någonting. Och vi nämnde i förra lektionen lite adab, lite etik, lite sunna som man ska ha i åtanke när man gör dua. Och vi lovade att idag tala om tider där dua är besvarad. Tider och situationer där ens dua är besvarad. Det är också viktigt. Vi sa att dua är generellt besvarad. Umumen, Allah har sagt: وَقَالَ رَبُّكُمْ وَدُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Men dua är besvarad. Men det finns tider, tidpunkter och situationer där det kanske går snabbare. Och det är större chans att den inte nekas. För det kan hända att en persons dua nekas på grund av vissa faktorer. Men gör man dua under dessa situationer och tillfällen, så är yani chansen att den ska besvaras mycket, mycket större. Och här nämner Sheikh Bassam att bland dessa tider där dua är besvarad är bland annat Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, som ni alla vet, i slutet på Ramadan, är den bästa natten på hela året. Och han säger också Yawmu Arafa, dagen av Arafa, som är den nionde av Dhul Hijjah. Yani dagen innan Eid, den dagen där vi brukar fasta. Den dagen är rekommenderat att göra mycket dua, vare sig man är i Mekka eller i Sverige. Shahru Ramadan, månaden Ramadan, är också en välsignad månad där ens dua, inshallah ta'ala, besvaras. Och speciellt när man fastar. Som det har nämnts att den fastande, hans dua nekas inte. Så inshallah när man fastar är det bättre att göra mycket, mycket dua. Han säger också Laylatul Jum'a, natten till fredag. Och Yawmul Jum'a och fredagen generellt, och Sa'atul Jum'a och stunden av Jum'a. Profeten alaihissalam har nämnt att det finns en Sa'a, det finns en stund på Jum'a där en tjänare står och åkallar Allah och kommer att få det han ber om. Det han ber om kommer inte nekas. Ja. Och han sa i vissa hadither: فَلْتَمِسُوهَا فِي آخِرْ سَعَ.
Den letar efter den här hemliga stunden av fredagen i den sista stunden av Jumma. Okej? Och det var ju nu fredag. Fredagen är tyvärr slut. Den slutar med Maghrib. Men sista stunden, yani efter Asr innan Maghrib. Den stunden är störst chans att ens dua blir besvarad. Kom ihåg det. Inshallah. Han säger också Jawful Layl. I mitten av natten eller sista delen av natten. Som det berättas i hadithen. Att man frågade profeten alaihissalam, ja Rasulullah, vilken dua är den som hörs mest eller mest besvarad? Och då så sa han Jawful Layl. I mitten av natten. I nattens mörker och dubur av salawat och efter eller i slutet på bönen. Så natten är också en tidpunkt där det är bra att göra dua. Och speciellt den sista tredjedelen som det har nämnts i Bukhari Muslim. Det är den stunden då Allah Azza wa Jalla stiger ner till den lägsta himlen. Och Allah säger till änglarna, vem är det som åkallar mig så att jag kan besvara honom? Vem är det som frågar mig? Så att han kan få. Vem är det som söker min förlåtelse? Så att jag kan förlåta honom. Och det här är varje kväll. Sista tredjedelen av natten. Och ni vet hur man räknar ut det, va? Du räknar från Maghrib till Fajr. Maghrib till Fajr. Och så delar du det på tre. Den stunden. Alltså, till exempel. Om Maghrib är klockan 6 och Fajr är klockan 6. Då är natten hur många timmar? 12, eller hur? Och då blir varje tredjedel av natten 4 timmar. 4, 4, 4. Det blir 12, eller hur? Så sista tredjedelen blir då de sista 4 timmarna av natten. Hänger ni med? På sommaren i Sverige då natten är 3 timmar, då blir sista tredjedelen 1 timme, eller hur? På vintern då natten kanske är ännu längre, så blir det mer än 4 timmar och så vidare. Men sista tredjedelen av natten, det som kallas för sahar, är en av de bästa av tider att göra dua. Och det är också en av de tider där man står ensam inför Allah Azza wa Jal, eller gör dua ensam. Ingen är där, ingen ser dig, ingen hör dig förutom Allah Azza wa Jal. Du gör inte den här duan för att visa upp dig. Ingen ser dig. Du är inte stressad. Du har inga ärenden klockan 4 på morgonen, klockan 3 på natten. Du har ingen mat som står på spisen. Du har inga barn som behöver äta frukost eller vad det nu är. Du har inget arbete som kallar. Du har tid att dyrka Allah Azza wa Jal. Så natten är en förträfflig tid att göra dua i. Också i slutet av bönen. Som det nämndes i hadithen att profeten alaihissalam sa att efter tashahud thumma liyatakhayyara min ad-du'a a'jabahu ilayhi sha' aw kama qala. Att han sen i slutet på bönen väljer vilken dua han vill. Han kan göra vilken dua han vill i slutet på bönen. Så det är också en av de tillfällen där ens dua blir besvarad. Ett annat tillfälle där dua blir besvarad under bönen. När är det? Sujud, precis. Och varför då? Närmast man kommer till Allah är i sujud. Och så sa profeten alaihissalam, så gör mycket dua för det är stor chans att den blir besvarad. Andra tillfällen där ens dua blir besvarad är vid al-adhan. Och det här talade vi om i förra veckan. Mellan varje adhan och iqama. Mellan al-adhan och al-iqama besvaras ett dua. Och sen har vi också lite ahwal. Till exempel har det nämnts i hadithen. Tre personers dua nekas inte. Och så nämnde han da'watul musafir. Den resandes dua. När man är på resande fot. Man är musafir. Och så nämndes da'watul walid li waladihi. Föräldrarnas dua för sina barn. Och så nämndes också da'watul madlum. Den förtrycktes åkallan. Den förtrycktes åkallan. Och även vi har när det regnar. Det är också ett tillfälle där det är större chans att ens dua besvaras. Så är några ahwal, några tillfällen där det är större chans att ens dua besvaras. Så det är viktigt att ta vara på dem, inte försumma dem. Utan fånga dessa tillfällen och inte missa dessa enorma chanser att få exakt det man ber om. Nästa hadith i denna bok som författaren nämner är en hadith som tar upp en ganska viktig fråga. Och det är frågan om att stryka sina händer över ansiktet efter dua. Har ni sett den? Är det ett sunna eller inte? Är det ett sunna eller inte? Det berättas från Umar radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam, då han lyfte upp sina händer i dua, så brukade han inte ta ner dem tills det att han strykt över sitt ansikte. Och denna hadith är berättad av Tirmidhi som säger att den har shawahid, den har hadither som stöttar den, som hadith Ibn Abbas som finns i Abi Dawud. Och Ibn Hajar säger att dessa hadither tillsammans blir yani stärker varandra. Yani Hassan li ghayrihi. Wallah. Och det här är en fråga där många lärda säger att dessa hadither är svaga. De är daif, de är svaga. För det finns brister i kedjan på hadithen som tyder på att den är svag. Och det nämner även här Ibn Hajar. Men han säger att den stärks med andra hadither. Men då är problemet när det kommer till hadithkunskap. För att en hadith ska stärka en annan hadith, att två mindre svaga hadither ska bli godtagbara, så får det bara finnas lite kritik på haditherna. Svagen, det ska inte vara mycket svaghet. Men de hadither som stöttar denna hadith är jättesvaga. Är otroligt svaga. Och kan inte stärka den här hadithen. Enligt många lärda. Så Allah alam, det som många lärda då nämner att den här hadithen inte är autentisk. Och Sheikh ibn Baz rahimahullah, han nämner ett viktigt argument som motbevisar denna hadith. För denna hadith nämner att profeten a.s. inte tog ner sina händer efter dua tills han strykt över sitt ansikte, eller hur? Men om du kollar i Sahih Bukhari, Sahih Muslim, de autentiska haditherna som nämner profetens dua a.s. i tawaf, vid Safa, Marwa, Arafa och så vidare, så finner du att någon av dessa hadither nämner att han strök över sitt ansikte. Och det indikerar på att det är någonting som inte stämmer. Hänger ni med? Att den här hadithen är inte autentisk. Den är svag. För det är inte autentiskt berättat att profeten a.s. då strök över sitt ansikte efter ett dua. Men då kommer vi till frågan, får man då göra det? Och då är svaret att allt i slutändan går tillbaka till den här hadithen. Anser man att hadithen är svag, då finns det inget belägg för att stryka över ansiktet efter dua. Och då blir gärningen inte legitim. Okej? Okay? Anser man att hadithen faktiskt är hasan, den är det okej, okay, man kan agera på hadithen, då får man göra det. Så att det går tillbaka till den frågan. Och det kan vara lite klurigt för någon som inte är insatt i hadithkunskap och så vidare. Men jag vet inte, det känns som att ta det säkra före det osäkra, som Sheikh ibn Baz nämner. Att jag lutar åt att hadithen inte är autentisk, den är svag. Och det är bättre att lämna det. Men han säger samtidigt, om en person gör det någon gång ibland, vi kan inte kritisera honom. Baserat på att vissa lärare har sagt att hadithen är hasan. Så att man ska vara försiktig med det. För vissa lärare har sagt att det är bid'a. Det är bid'a att göra det. Då kanske någon säger mig, jag följer Ibn Hajar, hadithen. Skulle du då säga till honom att du gör bid'a? Det är lite starkt, förstår ni? Så det är en sån här fråga där man, det är inte så allvarligt, förstår ni? Men om man kollar på, berättas från Imam Ahmed att han sa man ska inte göra det. Imam Malik, man frågade honom att stryka händerna över ansiktet efter dua. För ankara dalik. Han nekade, han sa det här finns inte typ. Och han sa, vi känner inte till det. Och samma sak Abdullah ibn Mubarak och vissa andra från de tidigare lärda. Så det som verkar vara säkrast är att man låter bli. Som jag sa, hadithen är enligt många lärda svag. Och att det inte har bekräftats i någon autentisk hadith att profeten alaihissalam gjorde dua och strök över ansiktet. Trots att de haditherna är jättemånga. Vilket då tyder på att det är bättre att låta bli. Men om någon gör det så kan vi inte döma ut det som att han gör bidda eller någonting sånt. Förstår ni? Man ska vara försiktig med såna ord om det inte riktigt är någonting som saknar grund i religionen helt och hållet. Då blir det en bidda. Förstår ni? Men här, de stödjer sig ändå på någonting. Så att en fråga där man kan se lite mellan fingrarna och det finns ikhtilaf i frågan. Nästa hadith tar upp en annan viktig punkt. Och det är att sända salat och salam över profeten Muhammed alihi afdalu salat och salam. Och det är hadith Abdullah ibn Mas'udin radiyallahu anhu där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Inna awla nasi bi yawm al-qiyama aktharuhum aliyya salatan. De som står mig närmast på domedagen är de som gör mest salat över mig. Berättad av Tirmidhi och den är sahih enligt Ibn Hibban. Att sända salat och salam över profeten Muhammad alihi afdalu salat och salam är också en form av dhikr. Och det är också en form av dua. Man gör dua för profeten Muhammad alihi salat och salam. Och det finns jättestor belöning i att göra det. Allah har sagt att vi ska göra det i Koranen. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Så Allah nämner här klart och tydligt i surat Al-Ahzab att Allah och hans änglar sänder salat över profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Troende sänd salat och salam över honom. Och en viktig sak här innan vi talar om den enorma belöningen som finns i att göra det, det är vad betyder det när man säger sallallahu alaihi wasallam? Det är en viktig fråga, eller hur? Vi säger sallallahu alaihi wasallam, men vad betyder det? Och vissa också säger, vad då Allah gör salat? Allah kan inte göra salat, vi gör salat till Allah. Det låter bara fel, eller hur? Att Allah gör salat över profeten. Så vissa förstår sig inte riktigt på vad som menas med detta påbud. Och då ska jag inshallah enkelt förklara det. Vi börjar uppifrån Allah azza wa jalla. Att Allah gör salat över profeten alayhi salatu wasalam. Där har de lärda tre kända förklaringar. Vissa säger att det betyder att Allah ger honom rahma. När du säger Allah gör salat över Muhammed, ja Allah ge Muhammed rahma, ha rahma över Muhammed alayhi salatu wasalam. En annan tolkning är att det betyder förlåtelse. Okej. En tredje tolkning, och det är den som inshallah är mest korrekt. Det betyder att Allah ska prisa honom, eller upphöja honom, belöna honom, höja hans status, ära honom. Ja Allah, ära Muhammed, belöna Muhammed med det bästa, höj hans nivåer. Förstår du? Så när du gör dua, eller du säger sallallahu, ja Allah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah azza wa jal prisar profeten Muhammed alayhi salatu wasalam, upphöjer han, hans namn och hans status och belönar honom. Okej? Okay? Och den här berättelsen eller tolkningen finns från Abu al-Aliya, en av tabi'in som var student i sahaba, där han nämnde att as-salatu min Allah är thana'uhu alayhi fil mala'il a'la. Att Allah prisar honom i det högsta sällskapet bland änglar. Yani höjer hans status. Det är det som menas, att Allah ska ära profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Och sen sallallahu alaihi wasallam. Sallam, yani på arabiska, betyder att man skonas från någonting dåligt. Eller skyddas och skonas från någonting dåligt. Man säger på arabiska sallamak Allah, eller hur? Sallamak Allah, yani må Allah skydda dig, må Allah skona dig. Ja? Ni kanske har hört också någon råkar ut för någonting, de säger salamat. och så vidare. Ja, det betyder att må Allah skona dig, må Allah skydda dig. Skyddas från ondska. Så här ber man då att Allah Azza wa Jal ska upphöja eller ära profeten Muhammad a.s. och skydda honom från allting ont. Hålla allting ont och dåligt borta från honom. Och ge honom, det kan också betyda salam, yani frid och så vidare. Hänger ni med? Så när du säger sallallahu alaihi wasallam och malaika, änglarna säger sallallahu alaihi wasallam, så ber de Allah att ära profeten Muhammad a.s. och att ta honom bort från allting dåligt och allting negativt. Hänger ni med? Så när man gör det här, då gör man dua. Man gör dua till Allah Azza wa Jal. Okej? Så det ska inte missförstås. När du gör salah, yani du gör dua för honom. När Allah gör salah över honom, så betyder det att Allah ärar honom. Så det är inte samma sak. Förstår ni? Så ordet salah betyder inte nödvändigtvis att man ber. Det kan betyda någonting helt annat beroende på kontexten, hur det nämns. Förstår ni? Okej? Och det här är, som de lärda nämner, våran skyldighet till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Han som med vilket Allah azza wa jal vägledde mänskligheten. Sista profeten. Allah azza wa jal genom honom visade oss nurul iman, ljuset av al-iman, al-islam. Han vägledde oss till as-sirat al-mustaqim. Offrade sina 23 år som profet för att vägleda så många han kunde från mänskligheten. Han var bil mu'minina raufur rahim. Yani otroligt haris, mån, barmhärtig över de troende. Och han önskade oss vårt bästa. Alayhi salatu wassalam. Subhanallah. Och som ni finner i sira, att han var verkligen var den förlåtande människan som önskade allas vägledning. Alayhi salatu wassalam. Och han offrade allt han kunde för detta. Alayhi salatu wassalam. Så det är vår skyldighet. Och därför så nämns det i en hadith att om en person gör någonting gott så återgälda honom. Men ahsana ilaykum fakafi'uhu. Yani du ger mig någonting, jag ger någonting tillbaka. Eller hur? Har ni inte någonting att ge tillbaka så säg åtminstone jazakallahu khairan. Okej? Okay? Tayyib, profeten Muhammad a.s. har han inte gjort oss gott? Eller har han inte visat oss den rätta vägen, Allahs väg? Eller hur? Har han inte gjort dessa uppoffringar som gör att vi sitter här idag? Vi är på el-iman, eller hur? Och självklart med Allahs vägledning. Hur ska vi tacka honom? Kan vi ge honom någonting fysiskt? Någonting materiellt? Nej. Men vi kan säga sallallahu alaihi wasallam, eller hur? Så det blir som en skyldighet. Och det finns otroligt många nyttor i att göra det. Och hör och häpna. Ibn al-Qayyim, han har en bok som heter Jala'ul Afham. Jala'ul Afham fi salat wa salam ala khayril anam. Yani boken handlar om att säga sallallahu alaihi wasallam. Kan ni gissa hur tjock den här boken är? 10 sidor, 20 sidor, 30 sidor. Den är ungefär 600 sidor. 600 sidor om vad? Att säga sallallahu alaihi wasallam. Mashallah. Och Ibn al-Qayyim som vanligt, då han talar om ett ämne så talar han utom ämnet. Alltså han lämnar ingenting utelämnat. Och därför brukar vissa lärda säga att när han väl talar igenom ett ämne så finns det inte någon före eller efter honom som talat om ämnet lika djupt som honom. Okej? Okay? Eller han går väldigt djupt in på frågor. Så här, mashallah, talar han då väldigt djupt om frågan om att säga sallallahu alaihi wasallam. Och han nämner i den här boken fawaid, dygder och belöningar och tillfällen där man ska säga dessa ord. Och från de nyttor som finns i att säga sallallahu alaihi wasallam är att man för det första ger gehör till Allah azza wa jalls kall. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah har sagt att vi ska göra det.
då är det vår skyldighet att göra det. Då har vi besvarat Allahs kall. Vi lyder Allah Azza wa Jal.
Den andra belöningen är att du får 10 salawat från Allah subhanahu wa ta'ala. Så som profeten alaihi salatu wassalam sa, man salla alaihi wahidan, den som gör en salat över mig kommer Allah att göra 10 över. Så när du säger sallallahu alaihi wasallam, så kommer Allah azza wa jal att yani ära dig, upphöja dig 10 gånger. Och vissa hadither, Allah kommer också ge dig 10 hasanat och sudda bort 10 synder. Varenda gång du säger sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Den tredje nyttan är att det är också en större chans att ens dua blir besvarad. Som det har nämnts i vissa hadither, att din dua stannar mellan himmel och jord tills du har sänt salat över profeten Muhammad alaihi salatu wasalam. Så innan man gör dua, vilket vi talar om, så kan man göra taqdim, muqaddima. Man kan inleda sin dua och inte direkt be om det man vill ha. Utan inled din dua med att prisa Allah Azza wa Jal, med att be om förlåtelse, med att sända salat och salam över profeten Muhammad alaihi afdal och salat och salam. Så när du ska göra dua, du kan säga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, till exempel. Allahumma salli wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad och så vidare. Och sen kan du då be om det som du vill. Och då är det då större chans att din dua blir besvarad. En annan nytta som han nämner är att det är en nytta till att bli förlåten för sina synder. Och att Allah ska ta hand om dina humum. Eller dina ma'ahammak. Yani det som bekymrar dig. Allah ska underlätta för dig saker och ting. Och Allah Azza wa Jal ska förlåta dina synder. Mashallah. Al-khamis annaha sababun liqada al-hajat. Att det är en orsak till att Allah Azza wa Jal ska ta hand om dina angelägenheter. Genom Allah ska underlätta för dig saker och ting i livet. Al-sadis annaha sababun lit-tib al-majlis. Wa annahu la ya'udu hasratun ala ahlihi yawm al-qiyamah. Att det också förskönar, förgyller våra sammankomster. Och sammankomsten blir inte en orsak till ånger på domedagen. Vi nämnde för några veckor sedan hadithen om en sammankomst där man sitter och inte gör dhikr. Och inte sänder salat och salam över profeten Muhammad alaihissalatu wassalam. Är en sammankomst som man kommer att ångra på domedagen. Yani yakun alaihim hasra på domedagen. Så när man sitter är det bra då att kanske inleda eller avsluta sin majlis. Men åtminstone en gång säga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad och så vidare. Han nämner också annaha sababun lidawam mahabbatihi wa ziyadatuha. Och det här är bland de viktigaste. Att sända mycket salat och salam är en orsak till att öka sin kärlek till profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Och att kärleken till honom ska bestå. Yani, ju mer du gör detta, ju närmare kommer du honom och ju mer kommer du älska honom. Och din kärlek kommer att öka och den kommer att bestå. Så sänd mycket salat och salam över profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Thamina annaha sababun li hidayat al-abd wa hayat qalbihi. Han nämner också Ibn Qayyim att det är en orsak till att Allah ska vägleda människan och ge liv till hans hjärta. Och det här är som all dhikr, som Koranen, så ger det liv till hjärtat. Det håller människan på den rätta vägen. At-tasi' annaha ada li aqall al-qalil min haqqihi alladhi lahu alayna. Och det här var det vi talade om. Att det här är att du återbetalar det minsta du kan. Det minsta du kan göra för hans stora rättighet han har över oss. Eller han har en otrolig haq, en rättighet över muslim. Vi har otroliga skyldigheter jämt emot profeten Muhammad alaihi salatu wasalam. Och det här är det minsta vi kan göra. Yani, aqall al-qalil. Vi måste sända mycket salat och salam över våran älskade profet alaihi afdal och salat och salam. Han nämner också al-ashir annaha tanfi 'an al-'abd ism al-bukhl. Naam. Och han säger här att det avlägsnar att man är snål. Varför? För han sa i hadithen, ska jag inte berätta för er vem som är snål. Ska jag inte berätta för er vem som är snål. Och då så sa han, al-bakhilu man dhukirtu 'indahu fa lam yusalli 'alayya. Den snåla personen är den som hör mitt namn nämnas hos honom utan att han sänder salat och salam över mig. Då är man bakhil. Man är snål. Varför? Kostar det pengar att säga sallallahu alaihi wasallam? Kostar det någonting? När jag säger det, har jag förlorat 100 kronor eller? Nej. Så att varför ska man inte säga det? Vad är orsaken till att inte säga det? Det är att man är snål, eller hur? Så var inte snåla. Och våran Sheikh Saleh som var här, han brukar säga till oss i Medina när han sitter, han är blind också. Han brukar skrika ut, han säger, nämner oss och säger sallallahu alaihi wasallam, la takunu bukhala. Var inte snåla, jag hör inte er säga någonting. Varför säger ni inte sallallahu alaihi wasallam? Var ni? Yani, la takunu bukhala. Var inte snåla. Och sen också här hadithen som vi nämnde. Profeten alayhi salatu wassalam sa inna awla an-nas bi yawm al-qiyamah aktharuhum alayhi salat. Den som är närmast mig, den som står mig närmast på domedagen, är den som har sänt mest salat och salam över mig. Subhanallah. Så vill man ha den här enorma belöningen att vara nära profeten Muhammad alayhi salatu wassalam, så ska man sända mycket salat och salam över honom. Förstår ni? Och subhanallah, det nämndes i hadithen att Allah azza wa jall har unika änglar. Inna lillahi malaika sayyahina yuballighuni an ummati salam. Allah har malaika som är sayyahin, yani de reser runt, flyger runt för att förmedla den salam som folk ger till mig. Hänger ni med? Så att när jag nu här säger sallallahu alaihi wasallam, så förmedlar den här ängeln detta till profeten Muhammad alayhi salatu wasalam, till hans själ. Och det nämns en till sharaf, en till belöning. Och det är att när ängeln förmedlar, så säger han att fulan, den här mannen, son till den här mannen, sänder salat och salam över dig. Varenda gång du säger sallallahu alaihi wasallam, så hör profeten att du och din far, eller du son till sen din fars namn, har sänt salat och salam över honom. Vilket ulema också nämner som en sharaf, att ditt namn nämns för profeten Muhammad alaihi wasallam otroligt många gånger. Hänger ni med? Så subhanallah. Och det är också en tillfaida att man behöver inte vara i Medina framför profetens grav alaihi salatu wassalam för att säga assalamu alaika ya rasulullah. Behöver inte vara det. Utan egentligen det är samma sak, att jag sitter här eller står framför hans grav. För i slutändan så är det den här ängeln som förmedlar detta till hans själ. Hänger ni med? Och därför blir det fel när folk säger, ja, du ska till Medina, ge min salam till profeten Muhammad alaihi salam. La. Du kan göra det själv. Hänger ni med? Du kan göra det själv. Man behöver inte vara i Medina för att göra det. Och det är samma sak som med bönen. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Man gör tashahud, eller hur? Assalamu ala nabi. Eller assalamu alayka ayyuhan nabi. Yani, det. Änglarna förmedlade till honom. För vissa har problem med hur kan man säga frid eller assalatu wassalam ya ayyuhan nabi. Vilket man använder när man tilltalar någon. Och profeten är död, alaihi wasallam, han ligger i sin grav. Så hur kan man säga ayyuhan nabi? Blir det inte att man åkallar honom? Nej. Utan änglarna förmedlar detta vidare. Eller hur? Så enkelt är det. Det är inte att man åkallar någon död, utan, och det här är specifikt för salat och salam. Vissa, de tog det här till en annan nivå. Att hör han det här, då hör han allting. Och hör han allting, då kan vi gå till hans grav och vi kan be honom om saker och ting. Eller vi kan be honom att be Allah om saker och ting. För han hör i graven. La, det har inte nämnts i hadith. Det här är påhitt. Och det här finns inte i islam. Att du kan gå till en död människa och be honom göra dua för dig. Eller ännu värre, du ber honom om saker och ting. Det är kyrk. Det finns inte i islam. Sahaba gjorde inte så. Vem av sahaba gick till profetens grav alaihissalam och gjorde dua till honom? Ingen har gjort det. Men tyvärr ibland, shaitan lurar folk. Att yani, töja på gränser. Vilket blir fel. Och det viktigaste är att man håller sig till bevisen. Vi går vidare till lite generella adkar som, och dua som här författaren nämner. Och han börjar med den viktigaste. Hadith Shaddad ibn Aus radiyallahu anhuma, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wasalam sa Sayyidul istighfar. Al-istighfar betyder att be om förlåtelse, eller hur? Sayyid betyder mästare, ledare. Yani, den duan att be om förlåtelse som är bäst, som är överlägsen. Sayyidul istighfar är att tjänaren säger Allahumma anta rabbi, och Allah du är min herre, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, du har skapat mig och jag är din tjänare, wa ana ala ahdik, och jag är på ditt avtal, ditt löfte, yani din religion, wa wa'dika mastata'tu, så gott jag kan. A'udhu bika min sharri ma sana'tu, och Allah jag ber dig om förlåtelse för det onda, eller jag söker skydd hos dig från det onda som jag har gjort. Abu'u laka bi ni'matika alayya, jag erkänner din ni'ma över mig. Wa abu'u bi dhanbi, och jag erkänner mina synder. Faghfir li, så förlåt mig. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, för ingen annan än du förlåter synder. Berättat av Al-Bukhari. Och sen så sa profeten alaihi salatu wassalam att den som säger denna dua på morgonen med övertygelse, ja, vad händer med honom? Jannah. När han får Jannah, om han dör den dagen så går han till Jannah. Och den som säger denna dua på kvällen med övertygelse och sen dör kommer att gå till Jannah. Allahu Akbar. Och han kallade den för Sayyidul istighfar. Istighfar är bland det bästa du kan göra i islam. Allah har beordrat oss i Koranen att vi ska göra istighfar. Vi ska säga astaghfirullah. Allahumma gfirli. Allahumma gfirli warhamni. Och profeten alayhi salatu wasalam brukade be Allah om förlåtelse mer än 100 gånger om dagen. Men det finns olika sätt att be om förlåtelse på. Och här är den bästa. Sayyidul istighfar. Ordet sayyid på arabiska är en mästare, ledare. Ja? Så sayyidul istighfar. Den absolut bästa istighfar du kan säga är den här istighfar. Och den är generellt då rekommenderad att säga på morgonen och på kvällningen. Yani efter fajr och innan maghrib. Okej? Men du kan säga det när du vill. Flera gånger. Under dagen också. Kan du repetera den här dhikr. Och vissa av de här dhikr som vi nu läser går inte bara att lära sig genom att jag har sagt dem. Utan de kräver inlärning. Och de finns med i dua-böcker. Husn al-Muslim, dua-böcker, appar som har korrekta dua och så vidare. Finns det här med? Då kan man lära sig den utan till. Och ett tips också. Vi kommer tala om de adkar man gör på morgonen och på kvällen. Läser man varje dag dessa dua, morgon, kvälls dua. Du läser den här varje dag, morgon och kväll. Tror ni det kommer att ta lång tid tills du kan den utan till? Även om du inte ens avser att lära dig den utan till, inom några veckor, eller max, så kommer du kunna den här utan till. Hänger ni med? Det är så många, de läser surat al-Kahf varje fredag. Du kan flera ayah, eller hur? Även fast du inte ens har avsett att memorera den. Och här är det kortare, enklare. Så att det går väldigt enkelt att lära sig den här dhikr. Och den är mashallah bland de bästa adkar som man kan säga.
Nästa hadith berättas från Ibn Umar radiyallahu anhuma, där han säger att profeten alayhi salatu wassalam brukade inte lämna dessa ord då morgonen gick in och då hina yumsi wa hina yusbih på morgonen och på kvällen. Allahumma inni as'aluka al-afiya. Yani profeten alayhi salatu wassalam brukade säga dessa ord vid varje soluppgång och vid varje solnedgång. Han brukade inte lämna denna dhikr. Vilket betyder att den är vad? Den är sunna muakkada. Yani rekommenderad att ständigt säga. Okej? Vad sa han då? Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dini wa dunyaya. Wallah jag ber dig om al-afiyah. Yani afiyah betyder att skonas. Att skyddas från ondska. I min religion och inom i mina världsliga saker. Wa ahli wa mali. Och skydda mina pengar och min familj. Allahumma stur awrati. Wa Allah skydda eller dölj mina brister. Wa amin ru'ati. Och säkra min trygghet, yani min rädsla. Wa hfadni min bayni yadayya. Och bevara mig framifrån och min khalfi och bakifrån och från höger sida och vänster sida. Wa an yamini wa an shimali wa min fawqi och överifrån, yani skydda mig och bevara mig från alla håll. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي ويسوك خد هستي الله فرون سلوك سب اندر فرون ودنا حديث أر أوتنتس سوى بلد بلد برا دعا أتما بير الله أم العافية på morgonen och på kvällen. Okej? Och dessa adhkar som man säger på morgonen och på kvällen, de kallas då för adhkar al-sabah wal-masa. Adhkar al-sabah wal-masa. Och Allah har nämnt dessa i Koranen. Då Allah säger وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. Och prisa din Herre innan soluppgången och innan solnedgången. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Allah säger också prisa honom på förmiddagen och vid kvällningen. Ja, kan kvinnorna vara tyst då? Namn. Dessa adhkar som man gör på morgonen och på kvällen har Allah sagt att vi ska göra i Koranen. Okej? Okay? Och profeten Muhammad alaihi salatu wassalam har lärt oss ett tiotal adhkar man kan säga på morgonen och på kvällen. Och vad som menas här, adhkar al-sabah wal-masa, är efter salat al-fajr tills det att solen går upp. Det är yani tiden för att göra adhkar på morgonen. Och al-masa är efter asr tills solen går ner. Kvällningen. Tills al-maghrib. Okej? Okay? Och den bästa tiden är strax innan maghrib. Men man kan börja redan efter asr att göra dessa adhkar. Har man missat dem, vilket kan hända, man är på jobbet, skolan, man hinner inte, man glömmer, man sover. Då kan man säga dem i efterhand. Man kan ta igen dem efter maghrib eller efter fajr. Det är lugnt. Okej? Okay? Och många muslimer tyvärr tar väldigt lätt på dessa adhkar. Om man frågar, jag kommer inte fråga er för det här är individuellt mellan er och Allah. Men om man frågar vem eller hur många gör dessa adhkar varje dag, morgon och kväll, så kommer du finna väldigt få människor som säger jag. Anna uhafid alayha. Jag är noggrann. Jag är mån om dessa adhkar morgon och kväll. Väldigt, väldigt få människor som är mån om dem. Trots att de är så enkla och de ger så mycket. En vissa adhkar ger dig, subhanallah, jannah om du dör. Säg dem varje dag, morgon och kväll, och du lovar jannah. Det räcker, eller hur? Vissa adhkar skyddar från en shaitan. Hela dagen, hela kvällen. Är det inte bra? Vissa adhkar, du ber om al-afwa wal-afiyah. Att Allah ska skydda dig. Allah ska inte exponera dina synder. Göra dig till åtlöje. Allah ska skydda dig. Upprätthålla din heder. Är det inte någonting bra? A'udhu bi kalimati illahi tamati min sharri ma khalaq. Som man säger på kvällningen. Skyddar från en shaitan, från jinner.
onda ögat och liknande saker. Seher och shayatin och såna här saker. Subhanallah. Bismillah, la ilaha illallah, ma'a ismi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa sami'un 'alim. Säger man tre gånger, det skyddar också från olika former av prövningar och ondska. Subhanallah. Det finns massa positiva saker här. Positiva effekter som kommer som ett svar på detta. Många människor klagar över depressioner, de känner sig nere, deppiga, oro, bekymmer, besvär. De har inte sinnesro, de är inte harmoniska, de har inte baraka i sin tid. Tayyip, har du gjort dessa alkar? 5 minuter, 7 minuter kanske det tar max på morgonen eller på kvällen? Nej. Varför? Folk tycker om quick fix. Ännu kortare. Redan nu jag säger 7 minuter, är det inte quick? Är det inte snabbt? Och du får så mycket. Nej, det ska vara ännu snabbare. Det ska vara, ge mig någonting som tar 2 sekunder. Och sen hela min marschall tillvaro blir mia mia. Det blir 100% bra. Nej, det funkar inte så. Men som han har, vi ger lite, vi får mycket. Men människan vill ge ännu mindre och ha ännu mer. Allah måste. Så ett råd är att man ska försöka att börja med dessa adkar. Efter fajr, gör dina vanliga dhikr. Och sen säger du de här. Adkar al-sabah. Och sen på kvällen adkar al-masa. Väldigt enkelt. Och som jag sa, det finns ingen ursäkt. De finns i böcker. De finns i mobilen. De finns på arabiska. De finns på svenska, med, alltså på arabiska fast med vanliga bokstäver. De finns översatta. Det finns en app du trycker på, en person läser upp den. Vad finns kvar? Vad ska jag ge till dig? Ska jag stoppa in? Ska jag röra på dina läppar också, eller? Nej. Ja? Eller hur? Ja? Eller hur? Så jalla, du måste göra lite harakat. Vi måste aktivera oss, förstår ni? Subhanallah. Och jag själv, subhanallah, ibland jag klagar, eller tiden går så snabbt. Man hinner nästan ingenting. Och jag har märkt speciellt i Sverige, jag vet inte varför, men det är subhanallah, tiden bara rinner iväg. Är det någon som känner samma sak? Du hinner knappt göra 2 saker på en dag. Laga mat och sen går du till gymmet och sen hela dagen är slut, typ, eller? Ja, eller jobbet och alla, eller skolan och sen. Tiden bara rinner iväg. Du hinner inte det ena, det andra. Vill du ha baraka i tiden, en av de sakerna som ger dig baraka är att göra dhikr. Och speciellt den morgon och kväll. Därför nämner vissa ulema al-hikma. Vad är visheten med att minnas Allah innan soluppgången och innan solnedgången? Det är för att du ska markera att du börjar din dag i lydnad till Allah. Och du avslutar din dag i lydnad till Allah. Hänger ni med? Så att du då ska få khair, du ska få baraka under den här tiden. Vi tar bara någon kort dua här också. Det nämns från Ibn Umar radiyallahu anhuma att Rasulullah alayhi salatu wassalam brukade säga: Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika. Och Allah, jag söker skydd hos dig från att förlora din ni'ma. Wa tahawuli afiyatika. Och att din afia, att du skonar oss, ska ändras eller tas bort. Wa fuja'a ni'matika. Av fujaati niqmatika, och din plötsliga straff, och jami'i sakhatika, och all din vrede, berättat av Imam Muslim. Väldigt vacker dua där profeten alaihissalam söker skydd från 4 saker. Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika. Och Allah, jag söker skydd och säger från att förlora din ni'ma. Och det här är en sak som vi alla borde be om. Vi lever alla i Allahs ni'ma. Vi är muslimer, alhamdulillah, vi har al-iman, vi har siha, al-afia, tak över huvudet, vi har mat i magen, eller hur? Intellekt, allting. Är det inte så? Vi lever i afia, wallahi. Så be Allah att inte ta bort denna afia. Att den inte ska försvinna plötsligt. För det händer ibland. Folk lever, mashallah, mer än 100% friska nästan och alltid på toppen. Sen, hela hans liv blir ett helvete. Eller hur? Från ett slott till att han sover på en kartong i gatan. Finns det inte sånt som händer, eller? Från att vara den friskaste människan till att bli ett vrak som ligger i respirator på sjukhuset och bara väntar på att dö. Eller hur? kan hända vem som helst. Det är inte bara gamla människor, även unga människor. Vi kan drabbas imorgon. Så be Allah om al-afiyah. Och sök skydd hos Allah från att förlora al-afiyah. Och så säger han, och han söker skydd hos Allah från att förlora al-afiyah, en ni'ma. Och han söker skydd från Allahs plötsliga straff. Att man ska drabbas av någonting yani snabbt, plötsligt. Och man söker skydd från all Allahs vrede. Utan man vill ha Allahs ridwan, hans välbehag. En sista dua som vi tar också, som är kort, som författaren nämner här. Det är att Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma sa att profeten alaihi salatu wassalam brukade säga: Allahumma inni a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa ghalabati al-adu wa shamatati al-ada. Wallah, jag söker skydd hos dig från ghalabati ad-dayn, att typ tyngas ner av synder. Av skulder. Wallah, jag söker skydd hos dig från att tyngas ner av skulder. Wa ghalabati al-adu, och att förtryckas av en fiende. Wa shamatati al-ada, och att våran fiende ska göra åtlöje av oss. Rawahu an-Nasa'i. Och den är inshallah ta'ala sahih. Så här ber då profeten alaihi salam om skydd från att typ krossas eller tyngas ner av skulder. Dain. Skulder är inte någonting bra. Man ska undvika skulder så gott man kan. Yani, skulder ger människan bekymmer. Är det inte så? Och det är som att man nästan är fängslad till den som lånat ut en pengar, eller hur? Det är förnedrande. Eller det är bekymmer. Man är inte fri. Tänker att inte ha en enda krona i skuld. Det är skönt, eller? Du är inte skyldig någon någonting alls. Det är bra både din och dunja. Dunja, alhamdulillah. Du kan åka när du vill. Du har inga bekymmer. Men vissa, eller inte vissa, i de här länderna, de har studielån, de har villalån, de har billån, de har båtlån, de har allt möjligt. När ni kollar de här siffrorna, vad folk är skyldiga banken, det är fantasisiffror. Därför när man ser folk köra finaste bilen, bo i finaste huset, det är inte att de har cashat. De lever alla i skuld nästan. Är det inte så? Och då kan han bara säga, men jag vill flytta imorgon. Kan jag göra så? Nej, han är fast. Han är fast. Så kan man undvika att ta lån, är det bästa. Det är halal att ta lån. Så länge man vet att man kan betala tillbaka, om man har avsikt att betala tillbaka, då är det halal. Men det är bättre att låta bli. Att ha tålamod. Många frågar om studielån. Folk tar studielån för vad? För att fixa en egen lägenhet. Är det inte så? Vem har sagt att du måste flytta hemifrån? Varför kan du inte bo hemma? Du får 3000 i studiebidrag. Ja. Det dog. Eller? Nej. Så kan man klara sig? Det står ingenting här. Kan man klara sig så är det självklart bättre. Så att man blir färdig med sina studier och så har man inga lån.
Jag är lika bra bytte dum.
När vi började det var ett streck.
Nej, du får ha dem.
Bara kortfattat då, kan man undvika att ha skulder eller lån så är det bästa. Att man är oberoende, självförsörjande, man klarar sig själv, det är det bästa. Och som han hade nämnt i sin hadith här i Sahih Bukhari Muslim, att profeten a.s. brukade söka skydd från al-maghram, yani från skulder. Och då frågade man honom, varför söker du så mycket skydd från skulder?
Tack så mycket.
Och då så sa han, inna rajula idha gharim aw gharam haddatha fakadaba wa wa'ada fa'akhlaf. Om en person blir skuldsatt så kommer han att ljuga när han talar och han kommer att svika vad han lovar. Vad menar han med det? Att det händer att vissa människor när de blir skuldsatta och ska betala tillbaka så börjar de att ljuga. Så är nästa månad. Jag får pengar nästa månad. Har jag pengar nästa månad? Eller jag har pengar där, de kommer. Han bara hittar på massa saker. Eller han ger löften som han inte håller. Du får pengarna nästa månad. Men han håller inte löften. Är det inte vanligt? Och sen slutar han att svara i telefonen också. När man ringer, han svarar inte i telefonen. Han var din polare, så han är inte din polare längre. På grund av att han lånar lite cash. Så det är bättre att undvika. Man ska inte sätta sig i den här sitsen. Och självklart, har man tagit ett lån så ska man vara ärlig med personen. När man skriver kontrakt som det finns i islam, det är liksom det bästa man kan göra. Eller man kanske har sagt att jag betalar tillbaka nästa månad. Men kan man inte så ringer man personen. Och säger ursäkta broder, wallahi, det blev inte som jag planerat. Pengarna kom inte, jag fick utgifter. De flesta människor de säger okej, okay, betala när du kan. Som Allah har sagt i Koranen, att man ska ge uppskov till de som har det svårt. Det är också en god gärning i islam. Och sen sökte profeten alaihissalam skydd från att förnedras av sin fiende och att göras till åtlöje av sin fiende. Det är också någonting som man ska söka skydd ifrån. Må Allah skydda oss. Amin. Och vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa lektion. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ja, men relaterad fråga här, får man ta studiebidrag? Nej, man får ta bidrag så länge man är berättigad. Alltså bidrag är inte lån, det är två olika saker. Studiebidrag är tillåtet. Det är en del av välfärden. Du betalar skatt, dina föräldrar betalar skatt. Och du får tillbaka det i form av studiebidrag eller barnbidrag. Vad heter det? När man är sjuk, vab. Alla såna här är tillåtna att ta, eller en person hamnar i en ekonomisk kris och han tar SOS-bidrag. Det är tillåtet. Men det som inte är tillåtet är att utnyttja och ljuga. Att jobba svart och vara sjukskriven, ta socialbidrag, jobba svart, ha två inkomster. Vissa, vad gör de också? De har, skiljer sig på papper. För att ljuga för socialen och få en extra lägenhet och hyra ut en svart. Det här är det en muslimsk karaktär att göra så? Ja, men rasharna falisa minna. Det är inte audbillah. Hur kan man göra någonting sånt? Det är inte tillåtet att hålla på det här sättet. Muslim ska vara ärlig. Han ska vara en exemplarisk medborgare som visar den bästa, den ärligaste bilden. Vilket är den islamiska bilden? Falskhet. Och bedrägeri hör inte hemma i el-islam. Men, som sagt var, det är tillåtet att ha dessa bidrag. Det är en del av välfärden. Du betalar ju 7-8 tusen i skatt varje månad. Är det inte meningen att du ska få tillbaka dem? Självklart, eller hur? Så du får ta del av dem. Det är inget fel med det. Ja, men viktig fråga också här. Finns det olika sätt att säga sallallahu alaihi wasallam på? Naam, det finns det. Man kan säga alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam. Sen diskutera också Ibn Qayyim, kan man säga till exempel bara alaihi salam som man säger till andra profeter? Och ja, vissa lärda säger att det är okej. Okay. Vissa säger att det är ogillat. Alaihi salat och så vidare. Men det bästa är att säga den fullkomliga. Sallimu alaihi tasliman. Yani båda. Salat wa salam. Så det går att säga på lite olika sätt. Wallahu alaihi.